Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hallå, hallå, välkomna till ett avsnitt av Elbilsveckan. Denna gång så är vi inte längre live utan vi sitter hemma hos varandra tänkte jag säga. Men på varsitt håll i alla fall. Peter, hur är läget med dig?
Det är alldeles strålande, tack.
Härligt. Och vi är ju inte helt ensamma här i virtuella studion utan vi har Kristoffer från Allt om elbil med oss också. Hallå Kristoffer.
Ja men hej på er. Kul att vara här igen. Jag vaknade här i morse och kände att det här blir en bra dag när du poddar och allting. Så.
Ja men fredagars och inspelning podd det brukar bara resultera i bra. Det är till och med sol ute här.
Ja.
Först och främst vill jag tacka alla för förra veckan. Det var ju superroligt att dels ni som var där live och såg oss. Jag trodde att det skulle vara helt tomt. Det visade sig att det var ju inte alls det. Också till er som har hört av er efteråt. För er som kom fram på mässan och allting. Det är ju fantastiskt roligt att få träffa poddlyssnare, tittare och liksom få umgås på ett helt annat vis än bara i kommentarerna. Det blir ju så mycket roligare och jag tror att ni också håller med mig där.
Vilken skillnad jämfört med tidigare år, just hur många meter vi kunde gå innan någon sa hej. Det var hela tiden jättetrevligt faktiskt. Det är bara kul och bekräftande att ni vissa säger hej i förbifarten och vissa kommer fram och prata och sådär, och det är ju makalöst roligt, även om det då så att säga gör, det är ju ineffektivt att filma på mässor generellt sett, höll jag på att säga. Det var rätt roligt det, för att ofta så är det ju så att det är jättesvårt att filma på mässor, för det är en massa folk i vägen, men varje gång jag frågar någon om hjälp så visste ni vem jag var. Det var lite roligt faktiskt. Alltså, det var ju liksom, jag upplevde att det till och med skingrade sig lite där vid Polestar 4 bilen och stort tack för hjälp då. Jag var och behövde filma lite B-rolls efter, för det är ju så att när vi är själva, särskilt själva är vi inte, var rätt tajt med folk då också, tjockt med folk. Men på branschdagen så är det lite mindre folk. Så då filmade vi ju stora delar lite enklare. Och sen lördag, söndag så är det ju då uppe för allmänheten. Och då behövde jag filma lite B-rolls där. Och då var det ju väldigt, väldigt mycket folk vid Polestar 4-bilen. Men det var trevliga samtal och också fick lite hjälp då. Vissa agerade som hand stand-in, tryckte på knappar och sådär åt mig. Så det var bra. Tack så mycket för det.
Och vi vill också passa på att tacka Dennis som var in lite fake-applåder där för podden.
Ja, men det, gud vad dumt. Jag
lyssnade på det där och bara, men vänta, så mycket folk var det inte.
men då, och så entusiastiska var de inte. Det var lagom på plats. Ja.
Men då erkände ljudteknikern där att han hade kanske lagt in lite fake-klappningar. Nog om det, vi har ju lite nyheter som har hänt under veckan. Vi har dels under E-Car Expo så visade BMW upp i5 Touring som nu finns att beställa. Tänkte prata lite mer om det. Det är ju liksom den första kombin från Tyskland. Den har många väntat på. Ford har sänkt priserna upp till 155 000 kronor på sin Mustang Mach-E. En bra bil. Etiopien är först i världen med att förbjuda fossilbilar. Såg ni den komma?
Nej, det var oväntat.
Jag håller med.
Men det är väl som alltid med de här utvecklingsländerna. De hoppar över många dumma snedsteg och mellansteg och tittar liksom på vad de som ligger i framkant gör.
De lär sig av våra misstag.
Ja.
Vi ska prata om att krocka en Tesla, för att vi har god erfarenhet om det i podden här. Två av tre har krockade Teslor. Vi ska som sagt återkomma om det. Och sen veckans ämne här är elbilar på dekis. Det har varit mycket snack nu om att elbilar är på väg utför, och det är frågan om det är så eller inte. Men först så, BMW i5 Touring. Kristoffer, du var en av dem som fick komma in i det där lilla rummet och titta på den under mässan. Vad tyckte du?
Ja, för första gången fick jag kanske känslan av att det här är ändå en riktig kombi. Vi har ju sett lite halvkombis, det är ju ett helt annat segment här. Men lite halvförsök till kombibilar och sånt där från en del elbilstillverkare här. Ja, första officiella var väl Porsche Taycan där, men den är ju snarare sportkombi skulle jag säga. Och sen har vi sett MG4 heter den, va? MG5 heter den. Ja, nu känns det som att vi har liksom en stort bagage, liksom väldigt praktiskt, brett och högt på alla ledder liksom.
Ja, jag tänkte på det här. 570 liter i bagaget har vi, och då är det bara upp till hatthyllan. Eftersom det är en riktig kombi så har vi ju ett par decimeter till i alla fall upp till taket. Ja. Det är ju lite det vi har saknat liksom, ett stort bagage här. För om man sätter så får man 1700 liter. Det tycker jag är otroligt mycket. Det här är ju en 5 meter lång bil som baserar sig helt och hållet på BMW i5s kaross i övrigt. Så att allt som man har sett med BMW i5, värmepumpstandard och hela den biten, det är även här. Likaså motoreffekten, du har en bakhjulsdriven sak på 250 kW eller i nuvarande läge en fyrhjulsdriven sak på 442 kW, alltså M60. Men i höst så kommer xDrive 40, alltså en fyrhjulsdriven lite mer nedtonad på 290 kW, och det är väl den som jag tror kommer göra succé hos svenskarna. Priset på den här bilen börjar på 833 800 kronor. Då är den som sagt 5 meter lång, 84,4 kWh batteri brutto, 560 km VLTP. Alltså 830, alltså visst BMW brukar vara dyra, men jag tycker ju att i5-man har ett saftigt pris. Jag har ju kört i5-man och min recension av den är inte ute, men en av de punkterna jag nämner där är att det är väldigt mycket pengar. Och frågan är om man får så väldigt mycket elbil för de pengarna. Det är ju en plattform som baserar sig på fossilbilsplattform, om man ska säga så. BMWs nya plattformar som de utvecklar för hela 5-serien är ju både för diesel, hybrid och el. Och du har ju en kardantunnel, du har en motorhus som rymmer liksom en annan bil utan att de har satt in en frunk där.
Du, vad du säger är alltså att vi får en elektrifierad BMW så som BMW-ägare vill ha sin BMW, för långt under 1 miljon. Perfekt mellanchefsbil.
Mm. Det finns ju ingen som kommer köpa en BMW för listpriset, utan man vill ju lägga på lite utrustning av det man vill ha, och då är du uppe i 950 000 utan problem. Ah. Och ska du ha den här xDrive 40 som börjar på 878 800, då är det ju en mille liksom, innan du är klar med utrustningen.
Nej, den är ju tuff, men samtidigt finns det inte så mycket konkurrens på området då.
Inte än.
Nej.
Volkswagen, vi väntar på er. Ja. Just saying.
Men är det, ja, men är ID7, Touring.
Tourer.
Ah, jag hade 50% chans att säga det rätt där. Det var ju tråkigt. Är ID7 Tourer verkligen en konkurrent till BMW i5? Finns det någon?
Liksom? Jag tror att det är många som kommer stå och välja mellan dem. Jag tror att BMWn kommer vara för dyr för många och få in i många företagsbudgetar. Och då är det ID7 som kommer gälla, för den kommer inte kosta 1 miljon.
Ja, men det var så jag menade, att någonstans så är det ett väldigt ekonomiskt beslut då att välja mellan
det,
dem.
Det kommer det handla om.
Istället, alltså, de som är intresserade av BMW i5 och har den budgeten kommer ju älska den som herrgårdsvagn.
Det är nog inte helt omöjligt.
Tror jag.
Det tror jag. Det är nog ett aktivt val att köpa en BMW 5-serie.
Väldigt, det är en otroligt bekväm bil.
Ja.
Är det? Jag körde ju en 60 mil eller något sånt där på någon lång resa. i5-an, icke-kombi. Och det är ju en otroligt bekväm bil. Det är ju man känner sig ju verkligen omsluten av liksom massa plåt och bara så liksom.
Den där känslan, ja. Precis. Ja.
Som inte riktigt går att beskriva.
Nej, ja, men det är lite så. Det går ju, det är svårt att beskriva. Jag har tänkt mycket på det nu, för det går inte att testa en bil utan att den ska jämföras med Model Y då, som alltid är en mycket bättre bil. Och det är lite så här, ja, fast du är ju inte omsluten av harmoniserande plåt liksom, så som du är på. Det är lite svår att, om den känslan aldrig, jag menar, om den känslan aldrig har känts av, så kommer du aldrig heller kunna förstå argumentet liksom. Men det räcker ju bara att sätta sig i en BMW naturligtvis och motsvarande bilar och bara känna att det här är någonting helt annorlunda. Det är kanske som att sätta sig i en härlig fåtölj jämfört med att sätta sig på en pinnstol liksom.
Nu tycker inte jag Teslas stol här är att jämföra med en pinnstol, men ja.
Nej, jag tänkte hela bilen alltså. Enkelheten i hela bilen. Allting har sin roll. Sådär. Det är klart att det passar ju inte riktigt med en stor, gigantisk, skön skinnsoffa i en tvåa i Bandhagen. Liksom.
Dina jämförelser med Tesla Model Y, alltså. Det...
De är fina. Vad är det du ska säga? Att de är fina.
Jag låter alla göra sin egen tolkning av det.
Inget fel med bord och fyra stolar och pinnstolar i Bandhagen. Det finns de som längtar dit också.
Ska vi ta och prata om en annan bil som har en jättestor motorhuv? Mustang Mach-E. Halva bilen är ju även motorhuv där. Bara att där har de ju faktiskt en frunk också på 80 liter. Men det är inte det som är det intressanta med Mach-E nu, utan den har ju sålt otroligt dåligt i Sverige senaste tiden. Och det har ju Ford kommit fram till också, att det kanske beror på att priset är för högt helt enkelt. Så nu har man sänkt den upp till 155 000 kronor på AVD Long Range, som numera alltså kostar 629 900 istället för 784 000 kronor. Vilket är ganska markant skillnad.
Det är alltid synd om de som sitter på en och hade tänkt göra så med den.
Mm. Ja, det är det. De har sålt 16 Mustang Mach-E's under 2024, än så länge, fram tills den här sänkningen gjordes. Undrar hur de 16 personerna känner sig just nu.
16? Jag tänkte att jag kollat upp det.
Man måste ju känna sig lite grundlurad. Samtidigt så är det ju bra att bilarna kommer ner i pris. Och jag tycker att numera så är Mach-E'n betydligt mer prisvärd än vad den var tidigare. Den börjar numera på 539 900 istället för 624 900.
Ja, det är rätt bra pris, även om den då kanske inte är den bästa vinterbilen då.
Det är absolut inte den bästa vinterbilen. Och som sagt, standard range, då kommer man upp i 75 kW vid en laddning. Det är ju...
Hur mycket kommer man upp i?
75.
75?
Ja, men när jag åkte hem från Göteborg så hade jag en standard range. Då kommer jag inte upp i mer än 75. Den vägrade ju ladda snabbare.
För den, och den förvärmar inte då heller? Eller?
Jo, den gör det, för att jag laddade på Ionity.
Så då är det rear wheel drive long range då för 599 då, som man ska nappa på då? Ja,
det är den man ska ha, för den har ju en VLTP på 600 km. Och den har ju det stora batteriet. Då kan du ladda upp till 150 kW. Vilket går även vintertid. För jag hade en long range AVD för sig. Men då kom man upp i 150. Men det är ju fortfarande 40 minuters laddningstid. För att det är en ganska dålig laddkurva på den bilen. Mm. Men det är ju en himla trevlig bil. Och en bil som jag ofta glömmer lite bort. Just för att den kostar så mycket. Så den är liksom inte ens värd att rekommendera.
Kostade.
Precis. Så att... privatleasingpriserna, så fick jag se här också, de ligger fortfarande jättehögt. Jag tror att den börjar på 8 500 i månaden för standard range. Utan är man Mach-E, då ska man nästan köpa den samtidigt. Så ja, nej, jag tror inte att man kommer göra en sån här jättesänkning till. Så att jag tror att restvärdet är ganska lugnt nu med det nya priset.
Ja, en jättetrevlig bil faktiskt.
Ja, det är ju det. Mm. Det är synd att de här priserna inte var från början. Då tror jag att Mach-E hade sålt mycket bättre. Ja. Nu är det mest... liksom att man har glömt bort den, som sagt. Man ser den lite då och då. Jag trivdes jättebra med min, och numera med nya mjukvaran som de håller på att stoppa in i bilarna nu för december, januari här. Den är mer lik den i Ford Explorer som vi har sett tidigare. Liksom lite mer lätthanterlig, snabbare, enklare att hantera.
Men om man tar den här billiga, den laddar dåligt, den har dålig räckvidd.
440 km VLTP.
Ja, jo, men du vet.
Ja.
Vad sa du den kostade?
539.
Och vi då jämför den med min favoritpinnstol då, Model Y. Jag tänker det är lite samma, för det är lite så här, om du köper ju inte den Ford Mustang Mach-E om du liksom kör så mycket och långt, utan det blir lite sån här, den här bilen du har i vardagen bara och kör från A till B till jobbet och lämna och hämta ungar och fotboll och allt vad det är. Då är ju Model Y en mer kompetent bil.
Absolut, men alltså, jag tror att de som köper en Mustang Mach-E inte är ute efter en dussin bil på samma vis.
Men det är klart, den ser väldigt fräck ut på uppfarten, särskilt om man lånar lite folieringstips från dig, Kristoffer Gullin.
Ja, till dig som, jag tror att min går i Västerås nu för tiden. Grattis, det är en snygg bil. Nej, men alltså, jag tror att det är ganska olika personer som köper den bilen. Alltså, det är klart att man jämför antalet Model Y och Mach-E, och Model Y är ju den bättre elbilen utan tvekan. Mach-E är ju den som lite mer sticker ut och har en liksom helt annan attityd.
Ja, det är ju attityd på uppfarten då.
Ja, det är det ju, absolut. Ja.
Och så kan du ju, om du till exempel bor i parkeringshus, så det är ju bra med parkeringssensor och sådana lyxiga saker också, naturligtvis.
Då det finns på den, även 360-kamera.
Ja, även 360-kamera.
Ja, det är lyxigt.
Är det här SAP-display också? Eller?
Nej, det är det inte. Men det finns förardisplay.
Ja, förardisplay. Mm. Trevligt.
Apple CarPlay, massa annat.
Ja, så undrar hur de ser på det där i Etiopien.
Ja. Jag vet inte, vad är de vanligaste elbilarna i Etiopien? Har du koll på det, Kristoffer?
Nej, det är, jo, lite är det på att säga. Inte kanske just modellspecifika modeller här, men det är ju, jag läste någonstans att ungefär 90% av alla elbilar som har kommit den senaste tiden kommer från Kina. Så att det är liksom BYD, det är även Tesla, det finns även del Tesla byggda i Kina, det finns Volkswagen ID.6 och andra Volkswagen-specifika, eller Kina-byggda Volkswagen-modeller då. Så det är ett urval av dem i alla fall som finns där.
Och ID.6, det är ju en något större version av ID.4 som bara säljs i Kina av någon anledning.
Exakt.
Så den är, det är ingenting som vi har här. Men varför pratar vi om Etiopien?
De har fattat ett beslut att egentligen förbjuda försäljningen av, eller förlåt, egentligen är det importen av alla nya bilar med förbränningsmotorer. Vilket typ praktiken då innebär också att man inte har någon nybilsförsäljning helt enkelt av bilar med fossila motorer, eftersom de inte har någon inhemsk tillverkning heller då. Så kvar återstår ju elbilar.
Jag visste inte att det var så utbrett med elbilar i Etiopien. Det är ju fördomar som kommer upp här, 100%.
Mm.
Det är ju jättehäftigt. Och jag kollar den här videon från vilken det nu var, CGTN, verkar vara någon nyhetsmedia i Afrika. Med liksom en F-150 Lightning i bakgrunden. Det ser man ju knappt här. Men de har tagit dit dem. Och som du säger också, mycket ID.6er verkar det vara.
Ja, exakt.
Nu har vi alltså ett land i världen som har i princip förbjudit fossilbilarna.
Ja, tanken bakom det här är ju att man har ett problem med att oljeimporten i landet är alldeles för dyr. Beslutet bakom det här är ju, man vill alltså oberoende av oljeimporten.
Jaha, okej. Så att för att bli av med oljeimporten så vill man få bort fossilbilarna liksom?
Ja.
Det är ju så att Etiopien är ju ett land utan hamn. De är omringade av andra länder där ute mot havet. Somalien är väl det största då. Mm. Och det ställer ju till det. Det är det största landet i världen som saknar gräns mot havet faktiskt.
Och sen har man ju väldigt mycket inhemsk eller förnyelsebar energiproduktion också. Det talar ju också för att elbilar är ju, det funkar bra i det landet. Eller kommer göra.
So make Ethiopian great again. Nej, men alltså det är ju ett smart sätt att göra det på. Och det är ju det som många upplever, att många fossilfantaster kanske missar liksom, att olja växer inte på träd. Däremot el kan i princip växa på träd. Modifierad sanning. Men det kan vi ju liksom lösa själv här hemma.
Det är ju också ett land som ganska så, ska vi kalla det, pekar med hela handen politiskt då. Det räknas ju som ett, visserligen har de demokratiska institutioner, val och så vidare som man på pappret i alla fall, men det räknas som ett icke-fritt land med en politiska rättigheter nia på en 40-gradig skala och liksom civila rättigheter allmänfritt och 13 på en 60-gradig skala. De får alltså 22 av 100 i poäng av Freedom House. Så att det är inte helt, vad ska man säga? Det är ju, vi jobbar ju inte så i de västerländska demokratierna. Vi får liksom ha incitament och sen får liksom marknaden sköta det lite själva. Så det är nog viktigt att inte kalla Etiopien ett framgångsland att ta efter i alla angelägenheter här, vill jag ha förat protokollet då.
Det är väl ingen dum idé. Men att allt fler länder kommer förbjuda fossilbilar under de kommande 10 åren här, det tror jag kommer vara en grej ändå. Och nu har alltså det första landet gjort det.
För att också då nyimport av fossilbilar. Det är inte så att de som kör runt i sina Toyota Land Cruisers behöver skrota dem i dagsläget.
Nej, och det är ju inte så det kommer se ut någonstans heller. Jag har svårt att tro att det är något land som kommer tvinga folk att skrota sina fossilbilar. Utan de kommer ju leva livet ut. Även här i Europa sen. Efter 2035.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men nu känner jag att jag har pratat ganska mycket och jag tänker därför att vi kan gå över till ett ämne som jag har absolut ingen som helst koll på, att krocka en Tesla. Jag överlåter ämnet till experterna.
Ska vi vara liksom extra tydliga här nu, så är det ju inte så att Kristoffer har krockat. Han har blivit krockad på, kan man ju säga, påkörd. På ett Tesla-event också, ironiskt nog.
Ja. Ja, det var väl ingen jättesmäll för min del då. Jag blev lätt påbackad här vid en supercharger då. Så jag har ju fortfarande en bil och sånt där som är körduglig och fungerar. Sen har jag lite estetiska märken på bilen då som jag nu får dras med här.
Eftersom det då inte kanske är så lätt att få en bil, en sin Tesla skada reparera för tillfället.
Men nu vill jag räcka upp handen här direkt. Vad sa du att det var? Slutet på augusti eller något sånt?
Jag blev påkörd i slutet på augusti, ja.
Är det sån lång eller var det sån lång väntetid redan innan strejken?
Ja, eller var det... jag fick tid bokad i november på skadeverkstaden.
Oj, då har det knappast blivit bättre sedan dess alltså.
Ja, det är ju ännu längre, det är dubblad ledtid just nu då. Med oviss utsikt.
Den åkte aldrig in på verkstaden då ju.
Min bil åkte aldrig in på verkstaden, nej, precis. Jag blev påkörd i slutet av augusti och sen så fick jag verkstadstid i november. Och sen då några dagar innan där då så blev uppringd av verkstaden som sa att nu flyttar vi till februari. Och sen nu för ett par veckor sedan så sa de nu flyttar vi den här på obestämd framtid.
Just det, för de tror inte att de kommer få laga några Teslor inom bestämd framtid då.
Nej, precis. Nej,
för de är uttagna i strejk då.
Exakt.
Ja, nej, men fint att du kan använda din bil så länge då. Det är bara estetiskt där bak, va?
Precis, det stämmer. Det finns ju fler eller andra människor som kanske sitter en lite mer hopplös sits än vad min sits ser ut. Eller vad säger du, Peter?
Det finns ju lite olika varianter. Dels så finns det de som han får in bilen antingen totalkvaddad då eller med den typen av defekter som du hade, men så blir den stående där på de här verkstäderna som är i sympatiblockad. Då får de inte ut sina bilar och det är ju ett jätteproblem naturligtvis. Det finns ju ingen lösning på det. Man får ju hyrbil ersättning då ifrån försäkringsbolagen. Men det där kan ju vara från en månad, två månader. Jag har 2,5 månader, vilket jag då också kommer att behöva nyttja. För jag har ju vid ett väldigt olyckligt tillfälle kört ner en lyktstolpe. Jag ska köra ut härifrån jobbet och det var bara sån här skitgrej. Jag ringde ett samtal, svarade inte och så skulle jag bara avsluta det samtalet. Och så tittade jag ner i skärmen. Så hittar jag inte den här röda. Men det är för att jag blinkar ut samtidigt då. Och detta är ju liksom inne i... Det är inte blinka ut på någon stor väg eller så. Utan det är liksom inne i området här. Precis då när jag slutar blinka så ser jag den här röda knappen då naturligtvis. Eller symbolen. Trycker på den. Tittar upp. Och då ser jag precis då att jag kör in i en lyktstolpe. För det smalnar av den här väg och grenen här inne i det här området. Smalnar av precis där. För det är lite bredare just för att långtradare som ska kunna liksom köra ut lättare ut på den här lilla stumpen som vi kör ut på innan vi kör ut på den stora vägen. Så smalnar av då. Det kan jag säga att det är inte första gången den är skadad, den lyktstolpen och sådär. Det är rätt, den ser lite dåligt placerad ut. Men det är mitt ansvar naturligtvis. Och den viker sig lyktstolpen helt och hållet. Men bilen får sig en kyss på fram och lite till höger, liksom högra registreringsskylten. Och sen så kör plasten som är under, precis längst ner i fronten. Den trycks också in lite. Men av allt att döma så är bilen körbar då. För övrigt så är man ju, när man har gjort det så tänker man lite så här. Okej, vem ringer jag nu? Sådär. Mm. För det första är ju, man är inte jätteklar eller i huvudet där liksom. Så kör jag hem och ringer eller ringer jag kommunen eller är det ett brott som har begåtts eller vad är det liksom som har gjort? Men det är ju, man ringer polisen 114 och så berättar vad som har hänt då. Och sen tar de hand om det och ringer kommunen. Det var ju också lite så här, jag fick polisen mellan sen, för jag hade ju sagt då att jag skulle avsluta samtal och titta ner skärmen. I själva då polisanmälan som ju, det står ju så här. Polisanmälan utan misstanke om brott står det ju då. Så här, tittade ner i mobilen. Jag bara nej. Det är en ganska viktig distinktion där. Så att jag fick ringa igen. Och, nej, jag tittade inte i mobilen. Jag tittade ner i skärmen. Alltså bilens skärm då. Så och försöka förklara en Tesla ut och så. Mm. Det är lite samma krocka. Lite verklighetsbilderna då. Men i alla fall så var det väl lite om den var körbar eller inte. Och den går ju och den gnäller inte på någonting och så. Och ansågs ju vara körbar. Men sen så varnar de att gå in i serviceläget där. För jag vill ju verkligen inte få liksom... du har använt bilen efteråt och därför så har det förvärrat skadan. Och därför kan du inte köra den. Så jag kollade i serviceläget och mycket riktigt så ser man då att de här... inte ventiler utan spjällen eller någonting som går upp och öppnas och stängs beroende på om batteriet behöver kylas eller inte. De är fastlåsta där då, så att den ger ett felmeddelande på det. Och därmed så, ja, nu är det vinter så det har väl inte varit några större problem. Man vet ju inte vilket läge den är fastlåst i heller. Så då ansågs den ej körbar från Trygg-Hansa. Och då fick jag också en hyrbil då. Men sen började ju det, vad gör jag egentligen? Hur lämnar man in den här bilen? Det är ju strejk då som sagt och det är ju många som står still då. Så jag anmäler ärendet i och med att det är, när du själv gör något dumt med bilen så är det ju vagnskadegarantin. Alltså den här försäkringen då som ingår när du köper en bil i Sverige. Som är en helt unik grej faktiskt. Så det är ju Tesla som ansvarar för den försäkringen. Det är ju därför du exempelvis, om det är en skada som går under maskinskadegarantin, då betalar du ju moms på det. Men om du på självrisken då. Men på vanliga försäkringar så är det ingen moms på den självrisken. En liten intressant detalj. Då börjar jag ju kolla i appen och så ja, anmäla skada då. Där, okej. Vilken verkstad ska du ha? Väljer Malmö. Finns ju inte någon. Finns ju Danmark. Finns ju Kastrup. Kan ju simma dit liksom. Alltså precis andra sidan Öresundsbron då. Så jag ringer dem och frågar, men kan jag lämna in den? Det står absolut ingenting att det inte skulle gå att lämna in där i Danmark. Men jag vet ju att Tesla inte låter en laga bilar utomlands. För om vi vill behålla garantin. Då ringer jag dit och säger, nej, vi har ingen, så att det kanske är någon automatik eller sådär. Men ja, om du kollar med Tesla och betalar skadan själv och sen får tillbaka från dem och så kanske det går. Jaha, tänkte jag. Hur gör man det? Hur kollar man med det med Tesla? Det är ju första frågan då, tänker jag. Men jag tänker, jag väljer den här danska verkstaden och så i appen. Och så kanske det liksom kommer någon så här, det kommer in till Tesla, tänker jag. Och så säger de, oh, du har valt Danmark. Ja, då måste vi ha en process för det och samtala och prata då. Det händer ju ingenting överhuvudtaget, kan jag säga. Så jag valde helt enkelt, jag bytte verkstad, går att göra. Och då bytte jag till Malmö, som ju då är Teslas serviceverkstad. Och efter någon dag där så får jag bara svaret att vi hanterar inte skador och stänger ärendet. Tack för den.
Okej.
Okay. Ja, så vad gör man då liksom? Lite osäkert exakt vad jag gjorde. Men jag gick nog in på, jag gick in på Teslas webbsida och så kollade verkstäder då. Så de listar och de har ju tagit bort. Alltså det kommer jättemånga i Norge och Danmark, vilket är ju hål i huvudet då. För du kan inte använda dem. Och sen så kolla då, men då finns det några i, vi ska vara lite försiktiga här då. Så, för att syftet med den här historien är ju inte att outa verkstäder som lagar Tesla-bilar. I och med att det är lite känsligt ämne då, på grund av strejken. Men man kan säga att det är ganska rätt långt norr upp i landet. Så finns det verkstäder som tar hand om Tesla-bilar. Så jag ringer dessa då. Och den ena vill inte ta emot bilar från utomland, höll jag på att säga, från Skåne eller någon annanstans förutom lokalt då. För den boxerar, eller den körs ju upp via transport och det betalar försäkringsbolaget. Så okej, och där går jag så långt upp så jag liksom får prata med chefen och så, för jag tycker jag vill ju veta varför och sådär, men han förklarar ju situationen. Det är ju stressat och pressat och trevligt samtal och sådär, så jag vill ju inte liksom på något sätt ställa till det där. Medans den andra verkstaden i samma by, de kan ta hand om bilen då, så jag skickar in bilder och sådana saker. Men medans jag gör det och väntar på dem, för de säger ju att det är många månaders väntetid. Många månaders väntetid. Och de kan inte heller ha bilen stående där och så. Så då börjar jag ringa runt. Först så försöker jag prata med Trygg-Hansa. Och fråga, nej, jag tror jag vet inte om jag inte ringer Teslas service först. Och då kommer jag till något callcenter som liksom hänvisar till Tesla som dem. Alltså inte som vi. Och det är ju så här. Men kan inte bara, det är ju valt att döma skador som går att lösa med, genom att byta ut plastdelar. Ingenting annat. Kan inte bara ta den till vilken skadeverkstad som helst som ju hanterar Teslor men då utanför garantin. Och därmed hanterar det via bara försäkringsärende då. Alltså utanför. För det är två saker. Dels är det ju vagnskadegarantin som i sin tur har separata processer jämfört med om det liksom är den vanliga bilförsäkringen. Och sen är det ju då den här om man har garanti på bilen som ju är någonting som Tesla står för. Alltså det vill säga att om något skulle gå sönder av sig själv då, maskinvarufel, så tar ju Tesla hand om det och betala hela reparationen. Men inte om man då har använt verkstäder tidigare. Alltså de är jättekonstiga och har massvis med detaljer runt det där. Tre gånger pratar jag med de här servicemänniskorna och försöker få dem. Man kan inte bara lämna in det till skadeverkstaden. Så jag bor ju precis, eller kontoret är precis bredvid en skadeverkstad som tar hand om massvis med Teslor. Ja, och sen så ringer jag. Nej, det går ju inte då. De skickar bara den här listan varje gång som ju då har, som då inte har några, där det inte finns några verkstäder i Malmö. Och sen så ringer jag och försöker prata med Trygg Hansa. Det är orimliga i allting. Nej, samma sak där då. Så att ja, till slut så faktiskt lämnar jag ett ärende i appen och säger, men jag vill prata med någon chef på Tesla i Malmö. Men samma sak där. Nej, vi kan inte. Det måste gå på våra liksom godkända verkstäder, och här kommer en lista då. Bara. Ja, så den står här bakom mig i garaget. Har stått här nu i en månad. Mer än så, tror jag. Och hyrbilen då, som de bara ersätter i 65 dagar. Den tickar ju de dagarna. Och därefter sen så får jag ju då hyra egen bil. Få ersätta den då. Fram till så att den faktiskt har fått ett datum på en av de här hemliga verkstäderna. Som inte är så hemliga, men som vi inte ska outa. I mitten av april. Så det är resultatet av att skada en Tesla under strejken.
Ja, det är inte lätt. Man hamnar i en liten knepig sits, gör man ju såklart. Och det är ju en liten otäck risk som man kanske kan gå och bära runt på för tillfället med att köra Tesla.
Ja, och jag vill nämna Bilar med sladd här, podden som pratar om Teslor. De hade ett faktiskt rätt jättebra reportage i sitt senaste avsnitt om just Tesla-strejken. Där lyfter man bland annat frågan om strejken kanske funkar på det viset att man inte vågar köpa en Tesla längre.
Ja, det är klart. Det är ju hela poängen.
Precis. Och det var ju ingenting som man tänkte på direkt när strejken började. Och det är ju ganska ofta som vi har sett rubriker om att strejken inte funkar. Men jag skulle inte, som alla vet, jag kommer ju inte ha min EX30 jättelänge, utan kollar liksom på vad man ska ha för bil efter det. Och jag har fortfarande Polestar 4 bokad. Hallå, varför får jag inte köra den än? Jag vet att du lyssnar. Men alltså, jag skulle ju inte våga köpa en Tesla. Tyvärr.
Nej, det
vare sig jag vill eller inte.
Det är ju oansvarigt mot sig själv att köpa en Tesla just nu. Naturligtvis. Och det är ju hela syftet med strejken. Och det är ju inget egentligen jättekonstigt. Man går lite på som att gå på Lego här nu med liksom, ja. väljer sina ord lite här. Men det finns olika intressen här i detta. Och LO-sfären och IF Metall har ju som syfte att vara en part på arbetsmarknaden. Och i Sverige så styrs arbetsmarknaden av arbetsmarknadens parter, vilket är ganska unikt. Annars brukar det vara lagstiftning. Det finns ju mycket lagstiftning i Sverige också, så att säga, som tider och annat. Men det finns avtalen, företagen, vad som gäller, ligger då på arbetsmarknadens parter. Och det är ju då facken och arbetsgivarorganisationerna. Och dessa organisationer föredrar ju då naturligtvis att bolagen då har kollektivavtal. För annars så gäller ju då inte deras. Det är vad de förhandlar om, helt enkelt. Och då i det så finns det två saker. Då. Det ena är ju det att hela syftet med fackförbunden och för den delen arbetsgivarorganisationernas existerande. Det är ju att den här modellen existerar, för annars existerar inte de på ett starkt sätt. Så det är ju liksom själva egenintresset. Där. Sen så finns det ju. Facket har ju, LO där och IF Metall har ju misslyckats med den pedagogiska utmanande frågan. Men om det är frivilligt att ha kollektivavtal, varför låter ni inte då Tesla vara? Enkla svaret på den frågan är ju att om inte det finns tillräckligt många företag som har kollektivavtal frivilligt, så skulle det här bli en lagstiftning istället. Så den är lite, även om den är en pedagogisk utmaning, den frågeställningen, så är den också lite intellektuell ohedlig. För att om du använder det argumentet, men varför, om det nu är frivilligt, varför strejkar vi om den? Alltså varför tvingar ni då företag att gå med i den? Enda resultatet av den frågeställningen skulle ju vara att Tesla ändå tvingas ha kollektivavtal, men då via lagstiftning. Så man ska vara lite försiktiga med de här, att man bara hittar liksom en pottargument mot någonting. För resultatet av de argumenten kan ju vara att det slutar med ändå tvångsanslutning då. Men det är ju liksom fackförbundens roll att göra så här, och det är också grundlagsskyddat. Tesla å sin sida har ju sin fulla rätt då att säga nej. Vi vill inte ha kollektivavtal. Man måste förhandla om kollektivavtal om det finns minst en anställd på bolaget. Men vad är då att förhandla? Att förhandla kan ju vara att man helt enkelt inte vill förhandla. Det kan ju vara förhandlingen, att gå ifrån förhandlingarna. Och det har ju då Tesla valt att göra. Och Tesla har ju skött det här med bravur på det sättet mot sig själv då. Att de har ju löst allting. Herregud, de har löst allting. De är ju duktiga på det här. Man kan ju titta på dem och bara, det här är ett företag som löser problem. Vilket vi ju visste då. Naturligtvis.
Men ändå så sitter jag här med två ägare som inte får sina bilar lagade.
Jag säger det, de har en sak kvar att lösa, det är just skadeverkstadsfrågan.
Ja, exakt, exakt. Och där, i det ligger ju ansvaret för Tesla, att man löser ju allt det här, man kommer runt allting, allt ifrån registreringsskyltar. Jag hade ju fel där, trodde ju inte att man skulle kunna komma runt det på ett smidigt sätt då, ett tillräckligt stort, brett sätt för att det skulle bli menbart. Att hålla på med det här, beställa registreringsskyltar på det sätt som man gör nu. Man har ju lyckats komma runt det. Och jag menar, städa kan vem som helst göra det, att säga. Men det finns ju mycket man klarar att komma runt då. Men man har inte liksom kommit runt det här med skadegrejen. Och då, där i så ligger ju, det ligger ju i Teslas fulla ansvar. Man löser hela strejken genom att strejkbryta. Och det har man också rätt till. Men vi som kunder blir lidande av det. Om vi skadar våra Tesla-bilar. Och det är också anledningen varför jag aldrig skulle köpa en Tesla igen. Så länge det är den här strejken då. Nu kommer man ju försöka lösa det genom att skapa sina egna skadeverkstäder. Men samtidigt så tar ju det tid. Och det kommer ju ta flera år. Alltså det kommer ju ta 5-6 år att bygga upp skadeverkstäder om du ska ta hela landet. För det kan ju vara så att den här strejken blir lite som ett kallt strejk då, alltså motsvarande kalla kriget. Det vill säga att det är inget aktiva, det är ingen större aktiviteter som händer, men den är bara igång hela tiden. Alltså det kan vara så att det bara blir så, helt enkelt, för att det finns inga mer motmedel att lösa ifrån fackförbunden då, även om de alltid har ju, de kan ju också gå via tjänstemannadelen och sånt. Till slut så går det inte ens att betala fakturorna och sådär, men ja, vi får väl se. Luften har ju gått ur lite och så. Men det som hade varit gentilt av Tesla, om det bolaget verkligen, verkligen hade visat att det handlar inte bara om oss som bolag. Oss. Vi ska sälja så mycket bilar som möjligt. Och sen spelar inte så stor roll vad som händer med kunderna. Om de här ville visa att det är vi som Tesla. Det är vi som Tesla, ihop med Tesla-kunder. Det är Tesla-fans. Det är Tesla mot resten. Då hade det varit gentilt om Tesla helt enkelt stod för hyrbil till alla drabbade Tesla-ägare av detta. Då hade man också kunnat säga att ja, det är inga problem att köpa en Tesla under strejk, för att de sköter verkligen allting. De är verkligen på konsumenternas sida, de är verkligen på sina kunders sida. De ser till så att alla kunder som drabbas av strejken, för att vi har valt att kämpa, bestrida den här. Vi har valt att inte ha kollektivavtal, men vi tar hand om våra kunder. Det hade varit väldigt gentilt då.
Borde man köpa en elbil överhuvudtaget?
Det var en snyggt avslut och början på ett samtal som är just nu som det diskuteras om. Och Kristoffer Rask, du är ju den av oss som följer nyhetsflödet mest här. Har det inte blivit mycket snack om att elbilar är på dekis?
Jo, det var mycket snack om det. Och jag förstår varför. Det är ju mina rubriker med elbilar och gärna elbilar i något katastrofsammanhang säljer ju. Sen skulle jag skulle nog vilja sträcka detta i så fall, om nu någonting är på dekis, så kanske det är i så fall bilförsäljningen som helhet.
Vi har ju en tuff ekonomi med ett hårt 2023 bakom oss, får man väl ändå säga, rent ekonomiskt. Vi har höga räntor, inte bara bolåneräntor utan även billåneräntorna är ju höga och allting har blivit dyrare. Är en dyr elbil, för rent krasst, elbilen är dyrare att köpa in än vad en bensinbil är. Är det vad man prioriterar? Är ett nybilsköp överhuvudtaget det man prioriterar just nu? det är väl frågan om det är det verkligen. För kollar vi på siffrorna här nu, så var det väl 87% av nybilsförsäljningen som företagen stod för. Privatköpen av bilar har sjunkit som en sten. Och då är det ju inte bara elbilar, då är det ju bilhandel överlag.
Precis. Och det är väl det som det här, alltså som du var inne på här med liksom höga räntor och det ekonomiska läget. Det är ju uppenbart att dyr konsumtion i form av fordon då, till exempelvis kanske andra lyxprodukter, går neråt. Det sjunker ju.
Det gör det ju. Vi har ju haft en liten perfekt storm också. Jag tror att det handlar om två saker. Dels så är det ju den här att vi i enorm lågkonjunktur. Har vi gått in i lågkonjunktur officiellt förresten? Men det känns ju som det, mentalt i alla fall.
Jag tror att vi är i en recession.
Ja. Det här är ju bilkompetens, inte ekonomikompetens då, vill vi säga här. Men vi har det. Vi har ju räntorna då, som sagt. Det har blivit dyrare. Och naturligtvis det faktumet att vi haft en dopad marknad. Vi har haft en dopad elbilsmarknad. Det kan ju låta lite krasst, men alla ekonomiska incitament är ju dopning. Ekonomisk dopning. Och kommer vi då få en massa pengar när vi köper elbilar och det dessutom kan appliceras på en väldigt låg månadskostnad, så, och den försvinner högst flux, så då blir ju det en enorm kalibrering som behövs av marknaden då. Då går det tillbaka till det så som det hade varit utan. Och det är klart att det bromsar ju in rejält. Och det kanske inte är så att våra nästan 40% elbilar för 2023, att det var bara en liten ökning ifrån 2022, utan att 2023 är mer rätt än vad 2022 är då, och bara inte har haft de ekonomiska incitamenten, och att 2024 då, som helt är tvättad från de här bonusarna, det hann ju betalas ut en hel del under 2023, för man beställde ju bilar då i slut, var det i november du kutade runt där, va, Kristoffer Gullin, vid handlarna?
18 november. Precis. 2022 vill jag minnas.
Och sen så det är ju också så, trots hur det har rapporterats, så är ju januari en av de bästa elbilsmånaderna här nu 2024 någonsin. Då kommer vi till nästa grej. Konstigt nog så finns det inga som vinner på att det pratas om att det går bra för elbilarna. Och det är lite så konstigt. För att dels så har vi politiken som har gått till val på att sänka fossilpriserna på bensin och diesel, och har så lyckats. Sen så är det ju en eufori som kommer vara kortvarig, med tanke på att fossilpriserna kommer ju öka, och de kommer ju återigen komma upp i de nivåerna de var innan reduktionsplikten försvann, genom att priset helt enkelt höjs sakta men säkert på världsmarknaden. Det sänks ibland och det blir rubriker, men sakta men säkert höjs det, och vi kommer komma upp där igen då snart. Där kan ju också politiken förändras, även om det skulle vara politiskt självmord att höja, lägga in reduktionsplikten igen framöver. Men från biltillverkarna så är det lite samma sak där. För att på en värld, eller i ett Sverige och ett Tyskland som egentligen handlar om. Vi hänvisar nästan hela tiden till Tyskland eller Sverige när vi pratar om de här grejerna. Där finns det många biltillverkare som hävdar sig genom sina fossilbilar. I en värld där det bara skulle finnas elbilar, så är man inte riktigt där man fullt ut kan hävda sig mot Teslas dominans. Även om det inte är hela sanningen där, för om vi skulle då kolla på bara plattformsmässigt, så såldes det ju betydligt fler MEB-bilar från Volkswagen-koncernen än vad det gjorde Tesla-bilar under förra året. Då. Men någonstans där så finns det liksom ingen... det finns ifrån industrin, så finns det ingen riktig... Det finns inget incitament att framhäva elbilarna som allenarådande då. Och särskilt inte från Mobility Sweden, som ju har gjort det till sin största prioritering här att förklara hur dåligt det går för elbilarna. Vilket i sin tur handlar om ett gott PR-jobb. Ett gott påverkansjobb på världen då, alltså på Sverige ska sägas. Det vill säga lobbying. genom att förklara att det är iskall marknad här nu, så kan man få tillbaka incitament för att göra det då billigare att köpa bil, vilket gör då att försäljningen ökar. Mobility Sweden är ju branschens organisation, här bilbranschens samlade organisation för dessa spörsmål. Det är de som presenterar statistik och så vidare. Så de hade ju de här nu, så de visade ju upp den här, det var ju de som låg bakom det här att elbilförsäljning skulle minska, och de visade också att i januari så var det liksom ganska lite försäljning av elbilar. Men då jämför man ju med helåret, procentuellt sett på helåret förra året, och så jobbar man ju aldrig med statistik, utan man jämför ju med samma period förra året och sådär. Och där finns liksom inget incitament att säga att allting är jättebra. Nej. Hör man från branschen så är allt kris liksom. För då hoppas man ju på att få tillbaka incitament. Vi kommer inte få tillbaka några incitament för att köpa liksom fossilbilar. Här får du 50 000 om du köper en dieselbil. Sen har vi ju media då, som ju älskar att frossa i de här rubrikerna. Var det Mats Nilsson på CarUp som granskade den här Aftonbladet-artikeln om begagnade bilar, som hade att det var att det var liksom priserna var dumpade och det var hur mycket elbilar som helst som såldes.
Precis, Aftonbladet gjorde en artikel där man hade intervjuat Blocket, och tillsammans så konstaterade man ju i den där artikeln att elbilsägarna var ju livrädda för och nästan skänkte bort sina bilar för att bli av med dem. Eftersom de var rädda för att värdet på bilen skulle helt försvinna. Och då var det ju som sagt Mats Nilsson på CarUp som ifrågasatte det där och bara, vänta nu, är det här verkligen så? Nej, det var det inte. För att det var ju typ sex, bland annat så nämnde man ID4 i Aftonbladets artikel, att personer försökte liksom få iväg sina bilar. Det var 16 bilar från privatpersoner på Blocket, enligt Mats Nilsson. Det är väl svårt att kalla 16 bilar för rusning. Det känns mer normalt.
Mm. Så är det ju. Och det, här har vi också ett intressant faktum. Från och med nu så kommer det bara bli fler och fler och fler begagnade elbilar på Blocket, motor och alla andra. Det är liksom... Det hör ju till. Om nybilsförsäljningen ökar så kommer det oundvikligen begagnat. Försäljningen också ökar. Sen är ju så ju det funkar. Så att det där kan man ju lite skratta åt. Sen har vi ju då ett rapport som, eller en det har skrivits då lite på lite olika håll ifrån olika publikationer, som är en rewrite på en Bloomberg-artikel där det hävdas då att BMW var lite vad jag sa, den här breda satsningen på både fossilt el och även vätgas, att ja, men det var nog rätt bra då, för detsamma har ju hänt i Tyskland här nu, att elbilsförsäljningen, i alla fall ökningen av elbilsförsäljningen har minskat då. Och sen så är det också, rapporteras det att Volkswagen-koncernen har då förändrat sin strategi, och Audi också då inklusive, alltså Volkswagen som koncern och särskilt Audi har då backat tillbaka på sin elbilsatsning och sådana saker. Och det inkluderar också förseningen av ID2 som då skulle liksom presenteras och börja säljas 2025, men nu blir det 2026 då, för på grund av att det skulle vara ändrade Euro 7-regler som gjorde att man kunde fortsätta billigt att sälja fossilbilar och lite sådana saker. Det här kan man ju också, bör man nu ha varit lite källkritisk till. När det kommer till BMW så ligger det ju naturligtvis i BMWs intresse att det finns en bred typ av drivmedel. För det bolaget har ju valt sedan länge att satsa på att ha samma plattform för sina fossilbilar och sina elbilar. Vi hörde precis innan att BMW i5, vi hörde ordet kardantunnel här, eller Hugolin?
Precis.
Stora, långa motorhuvar som, när man öppnar dem där så är det rätt tomt där inne då, för att man har tagit ut fossilmotorn och så. Det här är ju ett sätt för BMW att snabbt komma igång med elektrifieringen. Men det är klart att de vinner ju mycket på att deras fossilbilar, som då antagligen är billigare att tillverka då, för det brukar ju vara så att rena elbilsplattformar blir billigare och har mer marginal, och jobbar med fossilplattformar så ja, då blir det lite mindre marginal. Så där måste man ju förstå att det ligger helt klart i BMWs intresse att ha lite status quo här, medan de faktiskt naturligtvis jobbar ju med rena elbilsplattformar framöver. De har ju iX också ju.
Jo, men sen kommer de med Neue-klasse, eller hur man nu...
Exakt.
Precis. 2025.
Ja, alltså de behöver ju det här. det passar ju dem jättebra att prata om detta nu. Liksom. För då behöver du inte vara rädd att köpa de här bilarna som de har i dagsläget. Mm. Och när det kommer till Volkswagen-koncernen då, så vet vi ju alla att de har haft lite utmaningar när det kommer till mjukvaran och sådana saker. Och någonstans där så är det ju först nu som de levererar de riktigt bra versionen av sina elbilar. Och sen då att de, jag frågade faktiskt Volkswagen-gruppens kommunikationschef Marcus Thomas Folk om det här då att citat, Audi håller på att skära ner sin elbilsatsning och Volkswagen har just tagit ett steg tillbaka från sina planer på området då. Så jag frågade och fick följande svar. Vet inte exakt vad som åsyftas, men för Volkswagen-koncernens del säger vi så här. E-mobility är helt klart vår framtid och vi kommer att fortsätta med den strategin för koncernen. Samtidigt är det under omställningen viktigt att erbjuda kunder flera olika drivlinor eftersom hastigheten i omställningen ser olika ut i olika delar av världen. Det gör att vi fortsatt kommer att ha med moderna förbränningsmotorer och hybridkoncept i den totala bilden. Och det är för Volkswagen-gruppen då. Det finns ju, det inkluderar ju Skoda, Cupra, Audi. Hjälp mig här nu, det är så mycket bolag.
Porsche, Lamborghini, Seat.
Lamborghini, ja just det.
Ducati.
Ducati, ja, för de har ju för sig elmotorcykel också. Men för märket Volkswagen personbilar då specifikt har vi tidigare sagt att Volkswagen har som mål att enbart producera elbilar i Europa från 2033. I princip gäller detta fortfarande. Men beroende på hur elbilsutvecklingen ser ut på olika europeiska marknader så kan det komma att bli förändring i produktplaneringen när det gäller individuella modeller med förbränningsmotorer. Hoppas det klargör vår syn. Och ja, det kan ju låta som att man försöker göra om någon form av verklighet här nu, för man har pratat så mycket om elbilar. Men det är ju så att redan för ett år sedan så pratade jag med Volkswagens svenska produktchef då, Fredrik Wiss, som vi intervjuade under EK Expo förra året. Detta var exakt det han sa då, att vi har inte, för svensk del exempelvis, så fasar vi inte ut. I Norge har man ju, redan då var det ju känt att vi skulle göra i Norge, eller de skulle göra i Norge. Men för svensk del så är man inte riktigt där ännu. Svenska marknaden har lite annorlunda behov med mycket mer inlandstrafik. Norrlands inland med tunga, där man drar mycket tunga släp och så vidare, och där ligger ju till exempel där ligger Volkswagen lite i lä då med sin ganska tama dragvikt på endast 1000 kilo då på sina bakhjulsdrivna elbilar och 1200 på sina fyrhjulsdrivna.
Deras Tiguan är annars väldigt, väldigt populär dragbil just i Sverige.
Exakt. Tiguanen där kommer man att sälja väldigt länge här då. Medan man inte precis riktigt gör det i Norge. I Sverige så drar man sin stuga, i Norge åker man till den. Om man ska göra en rejäl generalisering. Audi då? Audi är spännande, för det är lite av ett personligt intresse då, som ni känner till här i mitt fall. Och Audi har ju... Jag skrattar lite, för att det är svårt med trovärdighet att säga att men anledningen till att Audi Q6 och A6 inte har lanserats ännu är det beror på strategiska val. Vi vet ju alla att det har varit en teknisk utmaning för dem och att de därför är för senare. Och det är någonting man också pratat om med, och det är ju folk, alltså högsta Audi-chefen fick ju gå här för ett tag sedan och så. Det har ju rullat huvud just för denna förseningen. Och det är väl klart att det passar ju Audi rätt bra att lugna ner sig lite. Att det inte liksom säljs för mycket elbilar, framförallt i Tyskland då, innan man faktiskt får ut sin Q6 och sin A6. För de två bilarna, wow. Och om man vill ha en fin kombi från Tyskland och tycker att i5 är lite för fossil, ja, men då gör man nog rätt i att vänta på Audi A6. Audi, där svarar då kommunikationschef Irene Bernhard att jag känner inte heller till vad som åsyftas i artikeln nedan. Audi ställer successivt om produktionen i sina anläggningar för att tillverka elbilar. Audi Q6 e-tron är som bekant den första elbilen som kommer att tillverkas i Ingolstadt, och den kommer att efterföljas av flera modeller på PPE-plattformen, och det är ju A6 då. Målet är liksom tidigare att successivt ha ställt om till enbart att tillverka elbilar i Europa från 2033. Fram tills dess så kommer vi erbjuda flera olika drivlinor. Business as usual. Och när det kommer till ID2 så i det här, hela det här djursjuspåret där, det har jag lite svårt för. Jag försöker kontrollera det utan någon framgång egentligen. Och det som vi kan konstatera med ID2:an, när den lanseras och börjar säljas på marknaden i början av 2026, så lär det vara rekordkort utvecklingstid på den bilen. Det pratades om att förr i tiden tog det 7 år att utveckla en bil, och nu så pratar vi alltså om en bil som fick nästan panikutvecklas efter att ID-Life-projektet inte riktigt gillades, verkade det som, för att där fick då efter den presentationen så var det misstänkt nära att designchefen fick gå då, och man anställde en ny, helt enkelt tog den ifrån ett annat Volkswagen-bolag som vi inte ens nämnde. Var det Bugatti eller?
Bentley var det, va?
Bentley. Volkswagen.
Det, men det var ju också helt rätt beslut. Kollar man på ID Live som var på E-Car Expo, var det förra året? Alltså det var ju bara koncept hela bilen. Ja. Det fanns ju liksom ingen verklighet i den. ID2 känns ju ändå som en bil som man liksom kan se på vägen, så att säga. Visst, jag ser lite spacad ut så här, men alltså det är ändå mer verklighetstroget. Volkswagen har verkligen lyckats jättebra med att bygga hypen på ID2.
Så jag tror att det är nog, det finns nog ingenting i att man har aktivt sagt att nej, vi skjuter den här bilen lite, utan jag tror att snarare att alla verkar vara överens att det är så himla synd att man inte kan leverera den bilen redan här och nu, för den hade betytt väldigt mycket då. Dels så har den ju ett modernare Volkswagen designspråk, och dels så är den ju också en bil som då kommer vara förhållandevis billig.
Jag hoppas ju lite på att Volkswagen kan börja ta in den här designen i en refreshad ID3 eller någonting, kanske 2024-2025, för att alltså att ID2 ska visas upp 2026.
Visas upp 2025, levereras 2026.
Det är för långt bort. Det händer så otroligt mycket just nu. Och jag hoppas liksom för Volkswagens skull att ID3:an får en refresh med lite av den här interiören och det, så att den kan bli liksom intressant. För att modellutbudet de har idag och går runt med det i 3 år till, det kommer ju funka, men det är ju ID2 som folk verkligen vill ha. Jag ser ju det på liksom videos som jag gjorde för E-Car Expo. Videon som går bäst är ju ID2.
Ja, samma här. Det jag gjorde på ID2, det är mega populär. Det ska ju sägas att kommer ni ihåg att vi utnämnde Volkswagen ID7 till årets bil?
Ja,
absolut.
Och detta baserat då på testkörningar vi gjorde i Provence, va?
Ja, det var det, ja. Precis.
Jag har haft den i en vecka nu. Jag förstår inte alls varför jag tvekade. Vilken bil alltså. Vilken bil. Den är så komfortabel. Så att det är få bilar som... När jag kör med långtidstesterna, långfärdstesterna mellan Malmö och Stockholm, så när man ska upp och lämna bilen igen, när man allting är klar med den och så vidare, det är ganska segt så där, och man vet att man dagen efter ska köra ytterligare långt och så. Det är inte så många bilar som man känner att jag vill verkligen sitta i den här bilen, jag vill köra de här milen, för det är så himla gött att bara sitta i den här bilen och bara njuta så där. Att bara sitta i den, du behöver inte liksom ens planera vilken podd du ska lyssna på, vilken musik du ska lyssna på. Att bara köra den här bilen framåt är ju magiskt. Den är så komfortabel så att till och med Audi e-tron, alltså Q8 e-tron, får lite konkurrens på känslan då. Detta är ju med de progressiva fjädringarna då, ska jag säga. Så jag vet inte hur det är att köra standardmodell. En annan sak som jag upptäckte då, som jag kände av, misstänkte. Men ibland så när man är Tesla-van då, så är ju det mesta är ju tyst när man sätter sig i en bil och kör. Men grejen var att när jag bytte från ID7 till Kia EV9. Och det är för övrigt också en fantastisk bil att köra. Också väldigt, väldigt nära årets bil. De två hade ju kunnat dela den första placeringen då, ändå faktiskt. Men det första jag tänkte på när jag satte mig i EV9 var, oj vad det låter runt omkring. Och det är ju en bil med, som är också väldigt, väldigt tyst och sådär. Och sen hur systemet, nya systemet 4.0, hur fantastiskt bra det är ändå. Att det bara löser det jag vill. Jag postade ju en YouTube short också. Jag lyckades ju ladda bilen med 190 kilowatt. Den är väl spesat på 175 tror jag, i ett kallt Värnamo. Den här förvärmningen, den här manuella, den här kollen. Det är superb. Det är den bästa klassen, tror jag. Men Volkswagen ska inte komma undan helt. För det är allt som är bra med ID7. skapar ju en mindre skandal av det som är dåligt då med tidigare bilar. Och det är så himla synd att bilarna från innan 2024 inte får den här förvärmningen. Att inte få det här systemet. Det är inte snyggt gjort. Och fast Volkswagen säger att men vi har aldrig påstått att vi skulle få förvärme batterierna på de här bilarna, så är det någonting som väldigt många kunder har uppfattat att de skulle få. Antingen genom missförstånd, vad är förvärme? Är det när man startar hemifrån eller är det när man laddar bilen på språng? Om det handlar om outbildade OF, om det handlar om att man faktiskt har sagt till OF att det här kommer lösa sig framöver, men att man inte löste det och sen försökte backa, jag vet inte. Men de här bilarna förtjänar det som ID7an och övriga årsmodell 2024 av ID-bilarna faktiskt har.
Jag hämtar en Skoda på måndag, ja, samma dag som det här släpps. Och sen veckan efter så får jag köra ID7, så att vi kommer garanterat komma tillbaka till nya uppdaterade MEB-plattformen i kommande avsnitt. Och apropå kommande avsnitt så känns det som att det är det vi får hänvisa till, för att det här avsnittet börjar närma sig slutet. Det blev ett långt avsnitt, men det är alltid roligt att ha med dig, Kristoffer, på alltomelbil.se, Sveriges största nyhetssajt för elbilar. Jättekul att ha dig med, och som sagt, har man frågor till dig så kan man ju gå in på elbilsveckan.se och skriva i forumet där, för du hänger där.
Absolut.
Peter Esse, du hänger också på elbilsveckan.se, men du hänger också på din egna YouTube-kanal, Peter Esse. Och jag hänger också på elbilsveckan.se, men jag hänger också på elbilsmagasinet.se och YouTube-kanalen med samma namn. Ett stort tack för att ni lyssnade den här veckan, så hörs vi igen. Samma tid, samma kanal. Ha det så fint.
Ha det så fint, och nu kommer Kristoffer Glin skämmas. Stort tack Dennis Klarin för att du finns, och att de här fake-apporna som jag antar att du kommer att lägga in nu. Ha det gott allihopa. Hej.
Hej då.
Hej på er.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.